Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
10 steg till hälsa och lönsamhet, del 1. Det här är Health for Wealth, en podd om hälsa på jobbet. Vi är Ann-Sofie Forsmark, hälsomanagementkonsult och
Boel Stier, copywriter och kommunikatör. Vårt motto är att hälsa och lönsamhet hör ihop, om man satsar långsiktigt och hållbart. Men hur gör man för att lyckas? Det tar vi reda på i den här podden.
Hej och välkomna! Idag ska vi prata om hur man arbetar framgångsrikt med hälsa steg för steg. Ganska stora kliv på sina håll får vi nog förvarna om så. Men förra gången så pratade vi om personlighetstesters vara och icke vara. Och det väckte tankar och diskussioner i våra sociala medier. Superkul. Och jag fick en reflektion på att det kan lätt vara också så att om man vet lite vad den som frågar är ute efter, så kan man kanske förändra sina svar lite grann beroende på vad den kanske tjänsten som det handlar om kräver. Till exempel förväntas att man ska vara utåtriktad för det som det här man rekryteras till, kanske om det är ett sånt fall. Så kan det ju hända att man just ändrar sina svar lite grann. Och också det här att vi kan vara lite hur som helst, men vi blir lite som vi tillåts vara eller som kulturen är. Så att min personlighet är en sak, men jag jobbar ju med en massa andra människor, så att
Vem blir du i den organisationen, hos den kunden, vem är du hemma? Alltså man blir till i ett sammanhang, som någon sa.
Man blir till i sammanhanget, precis.
Ja, men alltså, jag var helt och hållet i en loop där jag tänkte mycket på det här med förväntan kring att vi poddade om just det här ämnet med personlighet och personlighetstester. Och ja, men det hade också att göra med att jag gjorde en grej som var lite så här pirrig och förväntansfull, och så tänkte jag på vilken härlig kraft det kan finnas i det. Och vilken, liksom, vilken tung sten man kan få om halsen om förväntningarna är fel. Och det här förväntningar vi ställer på oss själva och andra. Så vi nosade reda på en person som heter Stefan Söderfjell. Han är psykolog och ledarskapsexpert och föreläser av sig. Han ska komma till oss om en vecka. Kommer han hit till studion och pratar om just det här med förväntningar. Vad gör de med oss? Och hur kan vi jobba med förväntningar för att lyfta varandra? Hur kan vi använda, liksom, de här mekanismerna för att få ut det vi vill? Alltså det bästa av oss alla på jobbet till exempel. Det ska bli jätteroligt.
Och det känns som att vi liksom håller i den här tråden med personligheten. Men förväntningar är också ett jättestort område som vi säkert också får anledning att komma tillbaka till igen efter det.
Ja, men till dagens ämne som är ju faktiskt vårt grundspår. Det här med hälsa och lönsamhet. Hur bygger man en organisation som mår bra och därför också är lönsam? Och du är ju väldigt bra på det här, Annie. Du har funderat och du har satt ihop 10 steg.
Ja, 10 fokusområden, frågor, men det är ju steg.
I saker som man behöver göra och reda ut, va?
Ja, och då tänker jag att om man lyssnar och inte känner att man är liksom har stor beslutsfattande roll, då kan det kännas att lite som kanske jag kan känna med klimatet, att man identifierar utmaningar men känner att man har svårt att påverka. Men man ingår ju i forum där man kan lyfta de här frågorna och man kan fundera på också hur är det på vår arbetsplats. Och det kan också vara så att om det är något som skaver så kan det hända att man hittar det inom de här stegen och känner att de här bitarna har inte vi på plats. Och det kan ju också hjälpa i att må bättre och bara förstå att ja, det här saknas på min arbetsplats. Eller så känner man att det här är vi stenkoll på. Mm. Och det gynnar de andra då kanske 9 frågorna som dyker upp. Så att
det är som ett analysredskap och det kan vara en handlingsplan.
Ja, precis.
Ja, men så. Jag blir jättenyfiken. Jag vill veta mer nu.
Ja, men och så tänkte det är 10 frågor då bara för att det ska vara en bra siffra. Så vi tänkte att vi betar av 5 idag och sen tar vi 5 i ett senare avsnitt. Så.
Ja, men jättebra. Vi kan kalla det för steg eller frågor. Därför att din rekommendation är ju då att man gör det här kronologiskt, eller hur? Att man börjar med 1.
Ja, ettan är i alla fall måste ettan komma först, kan vi väl säga. Och sen kanske det är så att man kommer på någonting och hoppar runt lite. Men ettan är liksom jätteviktig. Och den första frågan är egentligen, varför finns vi?
Ja, okej. Okay. Meningen med livet och så.
Det kan mer vi som organisation.
Ja. Ja. Nej, men det är en fråga vi återkommer till ofta. Den kan ju tyckas så enkel att ställa. Den är ju enkel att ställa. Men det tar lite tid att besvara den. Vad är din erfarenhet när du är ute och jobbar med företag, kunder och organisationer? Vad är så att säga hindret för att bli klar med den här frågan? Eller blir man någonsin klar?
Nej, det tror jag inte heller, eftersom det är ju en dynamisk organism. Folk slutar, folk börjar, så det blir ju en ny organisation hela tiden med nya människor. Men det finns ju, någon startade ju någonstans den här organisationen, oftast utifrån ett identifierat behov någonstans i samhället förhoppningsvis. Och sen kan det vara så att man kan vara en ganska liten organisation där man alla vet precis varför. Men på många ställen är man ju väldigt många, och man har till exempel supportfunktioner som inte, eller de är egentligen direkt kopplade till syftet. Men det man gör känns inte som att man står inte liksom vid frontline och krigar för det här syftet, utan man kanske arbetar med ekonomin, man kanske har hand om receptionen eller någonting. Nu,
som sagt. Och då betraktas det här som en stödfunktion till så att säga kärnverksamheten, eller så?
Ja, men det heter ofta lite så här stab, supportfunktioner och sådär. Och det räcker med att en sån person är borta en dag, så märker man ju hur viktig de är för organisationen. Men det kan vara att det behövs lite jobb för en sån roll att koppla upp sig på det här syftet. Och sen är det också så att vi kommer ut till arbetsplatsen idag, i dagens samhälle, med ofta ganska mer eller mindre uttalade förväntningar på att vi ska ju leva våra egna syften också. Och de behöver lira med företaget.
Mm.
Och då kan jag tänka ibland att om det är väldigt viktigt för mig att göra skillnad för andra människor och få dem att må bättre, så kan jag behöva, då kan jag tänka att ja, men då kanske jag ska jobba inom vården. Så behöver det inte alls vara, utan jag kan ju faktiskt vara just i en kundtjänst till exempel, eller vad jag än är, så har jag ju möjligheten att leva ut den värderingen på jobbet oavsett vad jag gör. Förstår du vad jag tänker där?
Om det inte är så då att, om man säger så här, företagets eller organisationens varför, om det nu är konkretiserat, eller om man själv klurar ut det för sig då.
Mm.
Jag menar, och den här klassiska exemplet är väl då att om man kan jobba inom sjukvården, det handlar om att rädda liv. Och att såhär, gynna hälsa för medmänniskor. Det är ju lätt att hitta ett såhär, bärande varför där. Ett högre syfte, eller hur? Men om jag jobbar i en organisation där man säljer produkter och tjänster. Och ja, det kanske är så här att det finns många andra som säljer liknande produkter och tjänster. Då kan man ju tycka, ja, varför finns vi egentligen? Det finns ju många som gör samma sak. Men då får man väl fundera på vilket sätt hjälper vi någon när vi gör det vi gör.
Och sen är det så att syftet ger ju också stadga till hela organisationen. Och det pratas mycket om självledande organisationer och självledarskap. Om syftet hos oss är att vi ska se till att den här produkten finns tillgänglig för våra befintliga kunder och potentiella kunder på ett väldigt enkelt och smidigt sätt. Om det är vårt syfte och du går igång på det, då ger jag dig, och jag kan ge dig, större frihet att lösa den utmaningen. Jag behöver inte kontrollera dig i minsta detalj, vilket jag kan behöva göra om jag är lite osäker på om du vet vad vårt syfte är. Men om det är syftet, och sen har vi förstås ramar och spelregler att, ja, om det kostar över så här mycket så är det bra om du stämmer av till exempel, eller om du får någon annan typ av påverkan.
Här har vi en budget, här har vi tidsramar.
Ja, det är ramarna. Men då ger jag ju också dig friheten att lösa det. Det bygger ett lärande i organisationen. För det gör att du får, det är uppmuntrat att du ska lösa den här utmaningen varje dag. Och är det någonting vi mår bra av, det är ju att känna att vi bidrar till någonting som växer och sådär.
Mm.
Så att varför vi finns, att prata om den frågan utifrån flera perspektiv, det är jätteviktigt, för det sätter ju liksom hela ramen. För kan inte en enskild medarbetare svara på det, då blir det också väldigt svårt att ge frihet under ansvar. Och det är ju också just den här måndagen när det är liksom regn och rusk och man ska göra något jättetråkigt, så är det ju väldigt bra att på olika sätt kunna hänga upp sin liksom drivkraft på att, ja, men jag vet ju vart vi är. Jag vet var vi är på väg. Jag tycker det känns attraktivt. Just det här jag ska göra idag känns inte superkul. Men overall så tycker jag att det känns inspirerande att gå till jobbet, för att jag bidrar till det här. Och kunna svara på det inför sig själv, men också inför andra.
Precis. Och det är väl oftast att man förväxlar varför med vad. Alltså, jag går till jobbet för att få en lön i slutet av varje månad. Mm. Men då är det ju mer en utkomst av varfret.
Ja.
Alltså, ja, men det där är en jättestor fråga. Vi kan lägga länk i avsnittsinlägget till ett avsnitt som vi har ägnat bara åt detta. Jag tror till och med att vi kanske har flera.
Mm. Jag har säkert repeterat någonting jag sa i det avsnittet. Men det här är så otroligt viktigt. Och nu är det efter sommaren, och det är väldigt många som kommer tillbaka från semestern, så redan kommer tillbaka, men kanske precis som jag känner lite att man så här, tappa lite styrfart, och då är det ju så bra att kunna plocka upp den här frågan. Men hörni, vi ska ju göra det här, och också det ger också ramar till, ja, beslut. Alltså det stöttar ju beslut. Om vi är oense om någonting, okej, men vi ska hit, det här är vårt syfte, vilket av våra beslut, sen kan vi vara oense ändå, tar oss ditåt.
Mm.
Men syftet, alltså vårt varför, vilken utmaning löser vi i samhället?
Mm.
Det kan låta jättestort.
Eller i vårt sammanhang runt omkring oss.
Ja, den behöver man ha svar på, för den sätter hela riktningen för precis allting annat.
Mm. Härligt, en stor munsbit att bita i för vilken ledare som helst.
Ja.
Ja, check i boxen. Vi kan fastna där jättelänge, men nu går vi vidare. Steg två, vad är det då?
Ja, men det är så här, hur funkar det hos oss för medarbetare att känna ett personligt engagemang och ansvar för att arbeta mot det här syftet? Hur funkar det? Alltså, hur jobbar vi med den frågan? Om vi då tar ett exempel med en organisation som har, säg att man har säljare och människor som möter kunder, och sen har man det här som jag säger då, supportfunktioner, som egentligen en ledningsgrupp är på ett sätt en typ av supportfunktion till de som möter kunderna. Och så har vi kanske någon som just tar hand om reception, vi kanske har någon som städar, och vi har någon som håller koll på ekonomin till exempel, och lite andra tjänster som inte möter kunder, inte möter de som ser till att det kommer in pengar till företaget varje
dag. Som alla behövs.
Ja, precis. Vi behöver alla jobba mot samma syfte. Hur jobbar vi med det? Och här kan ni komma ner till vad gör vi på våra konferenser? Mm. Vad står det när man kommer in på jobbet? Vilka typer av möten har vi? Och vilka möter varandra? Så det här är också ett jättestort område. Men hur kan vi inte svara på hur vi jobbar med att medarbetare känner sig delaktiga i vårt övergripande syfte och vårt mål? Och känner att de vet hur de i sin roll bidrar till det här. Då kommer vi få utmaningar med engagemang.
Just det. Det är bra, och det måste någonstans svaret på din fråga måste någonstans handla lite om hur vi pratar med varandra, vilka ord vi använder, tänker jag då, eller?
Ja, det spänner ju både över kultur och struktur, kan man säga. Att hur har vi strukturerat oss och hur är kulturen hos oss? Känner alla att vi är liksom det här som alla drömmer om, att man ska känna som att vi är liksom one tillsammans? Men, och det kommer också in på det här som liksom är väldigt omtalat just med självledarskap. Att i ett välfungerande självledarskap så funkar det här väldigt bra. Då känner jag mig som medarbetare engagerad och motiverad och har verktyg för att jobba mot vårt syfte och mot vårt mål utan att jag behöver bli toppstyrd.
Men allting måste ju börja med att jag känner till målet, och det kan väl säkert vara så i många organisationer att det är lite vagt. Att folk, om du skulle ställa frågan rakt till olika medarbetare på olika platser i organisationen, skulle du få olika svar på vad det här varför är. Mm. Och då behöver man göra ett jobb där antagligen.
Och det kan ju också vara lite olika varför, tänker jag. Att vissa dagar så känner jag bara så här, nej, men nu vill jag bara vara schysst mot andra i det här mötet och liksom ta hand om min kollega som inte mår bra och så avsätta tid till det. Men att jag kommer ju in på jobbet med mina värderingar, och det här kommer vi in på igen då, att de måste liksom lira.
Ja, att organisationen och individen måste lira, för det är ditt steg 3, tolkar jag det som i alla fall.
Ja.
Eller hur? Du tycker som, vilka värderingar behöver vi ha för att fylla vårt syfte?
Ja, precis. Så vi har ett tydligt mål. Och så har vi satt både en struktur då för att alla ska känna sig delaktiga i det här. Till exempel när vi ser att våra intäkter har ökat, så känner jag, oavsett vad jag är, att wow, ja, det där hade jag en del i. Liksom. Och att tittar man på resultatet, liksom både om man tittar på kvalitativt och kvantitativt, kanske siffror och kundnöjdhet eller personalomsättning, så känner jag också att ja, jag har varit med och bidragit. Så. Och då behöver vi ju liksom kulturella spelregler för det där och ord som vi kan hänga upp det på. Och förra veckan så var jag hos en organisation som har mod, möten och möjligheter. Och då tänker man, ja, men hur kan vi, och de har en restaurang på plats, en folkhögskola. Hur kan vi vara modiga i restaurangen? Alltså de här orden måste betyda någonting. De måste betyda någonting, och de får inte bara kännas som att de sitter på väggen. Utan
det får inte bli något knasigt som att nu ska jag hälla salt på desserterna. Det är jättemodigt. Modet måste ju stötta. Ja. Varför då?
Ja, och att det inte ska kännas nördigt att ta upp dem på ett möte. Att hörni, liksom, om vi ska hålla i vårt värdeord som är mod, då ska vi också våga använda dem så att inte de känns konstiga och förkonstlade och sådär.
Mm.
Och så är det som sagt så att det är ju jätteviktigt att de lirar med värderingar som jag har. Och att jag känner att jag, mina värderingar, jag behöver inte kliva så långt ifrån dem när jag går in på jobbet. Det kan ju vara att jag känner mig inte som modig, men det är okej. Så jag, det har vi pratat om, vad är det att vara modig?
Och då kan man, om man tar ett så här superskarpt, tydligt exempel, om jag är pacifist och så jobbar jag inom försvaret, då kanske det är så att jag skulle behöva byta jobb. För att verkligen mina värderingar ska jag menar, sen skulle jag kunna jobba med någon del av försvaret som verkligen är renodlat bara handlar om att hjälpa andra inom någon medicinsk, alltså sjukvårdsgren eller vad som helst. Men det kan ju ändå vara så att ramverket, nej, i längden funkar inte, för jag tror inte på det här.
Mm, eller att du jobbar med att förhindra, alltså med så här fredsbevarande inom försvaret kan ju kännas jättemeningsfullt, men kanske inte inom vapenindustrin då till exempel.
Nej,
skulle ju inte funka. Alltså det blir en clash. Det spelar ingen roll hur hög lön du får. Det kommer clasha inom dig.
Och sen det är klart, jag måste ställa mat på bordet varje kväll, så att tills jag hittar ett nytt jobb så får jag väl kanske vara kvar där jag är. Men ja, någonstans så faller det lite grann på individen då, det här också.
Ja.
Att hitta värderingarna och hur de funkar ihop.
Och där, det här är egentligen en till punkt som ska in, men den ingår här med värderingar, att vi är inte alla så otroligt medvetna om våra egna värderingar. Vi har dem, och jag tror för att må bra i det samhälle som vi är nu, där vi har de här liksom Maslows behovstrappa 1, 2, 3, 4 kanske på plats, vi är ganska högt upp, så är det jätteviktigt att vi är medvetna om våra värderingar och drivkrafter. Och då kan man fråga, är det arbetsplatsen som ska tillhandahålla de verktygen och en workshop för att hitta dem? Alltså, varför inte, kan jag säga. Det kan nog inte vara dumt att plantera de frågorna och bygga in dem kanske i, alltså, har ni funderat på era egna liksom drivkrafter och kanske workshoppar runt dem? För att människor mår mycket bättre om man är medveten om sin inre kompass.
Och då pratar du lite om det här, vad man gör med sitt liv och vad som känns meningsfullt. För Maslows behovstrappa är en bild då av att i botten har vi såna saker som att man behöver tillgodose sina basbehov av trygghet.
Mm.
Alltså kunna få sova och äta och vara varm och sådär. Och de flesta i vårt land, som tur är, har ändå fyllt de lägre trappstegen. Och då handlar det om att vi är på en nivå där vi söker just det här meningsfulla.
Ja, självförverkligandet. Och där är det, för att kunna göra det, och anledningen till att nu svävar vi ut lite här, men som jag tror till att många mår väldigt dåligt, är att man inte har kontakt med de här invärderingarna. För de hjälper dig i beslut och de hjälper dig att hitta den här magkänslan, att du förstår varför någonting inte känns bra, för det klaschar med dina inre värderingar. Men det kräver reflektion och man kan behöva lite hjälp och liksom verktyg för att fundera runt det här, för att det låter lite maffigt, men till exempel vi har alla värderingar och de är mer eller mindre uttalade. Är vi medvetna om dem och agerar efter dem, och det funkar att agera efter dem på jobbet, det är en jättebra grund att ha. Så.
Och jag kan känna igen det här att inte ha kontakt med den här delen av sig själv som består av drivkrafter, motivation och sånt som faktiskt driver glädje i vardagen. Därför att det blir lätt så, tycker jag själv. Jag vaknar, jag öppnar en app för att kolla vädret, jag öppnar en annan app för att kolla kalendern. Alltså, ibland kan jag känna att mitt liv består av appar och dokument som är rutor och fack där jag ska stoppa mig själv liksom, och dela mig själv under dagen tills jag så här, klick, klock, klockan 23 ska somna så jag får sova i 7 timmar.
Ja.
Och det där blir ju hemskt.
Mm.
Men då kanske jag hellre vill fokusera på, men vad är det för möten jag vill ha? Vad vill jag ge till Ann-Sofie när vi träffar och poddar? Så vad är det jag vill få ut av de här samtalen vi har i podden? Hur bidrar det till mitt liv? Ja, är det inte lite så?
Jo, men verkligen. Och, men, tänk då att om du går från ett appliv till att så här, wow, imorgon ska jag vara helt värderingsdriven hela dagen. Wow, vilket var stort.
Men det blir en salt i desserterna kanske.
Ja, och ofta så har ju liksom lite så här... Och det blir lite flummigt som har gjort våld på de här, att så här, sätt dig ner och sätt en intention för dagen, och för många känns det så här, nej men alltså, men så här, ta kaffet och bara så här, hur skulle jag vilja att det känns ikväll? Och ofta är det så att om vi tittar tillbaka så har vi fått utlopp för våra värderingar under dagen, så känns det som det har varit en bra dag.
Mm.
Så att på ett väldigt oflummigt sätt, om det här känns långt bort, ta in det och fundera på vad är mina värderingar. Finns det möjlighet för människor i vår organisation att fundera på sina värderingar? Eller ja, hur ser vi på det? Mm. Så. Men det behöver finnas en diskussion runt det. Kan man hitta ett annat ord om man tycker värderingar är maffigt, så gör det.
Vad får mig att gå igång och må bra, och hur hittar jag
det? Ja.
Och hur hittar jag det på jobbet? Kanske skulle kunna vara en mer konkret fråga.
Ja.
Som ändå fiskar efter samma sak.
Mm. Ofta kan man börja i så här, när känns det riktigt, riktigt bra? Vad är det jag gör då?
Mm.
Så.
Ja, men bra fråga. Vi går vidare till steg 4.
Och om vi då vill vara en värderingsdriven och syftesdriven organisation, vilka beteenden är det då som vi behöver belöna? För att, och det här finns ju många andra som pratar om också, just att om jag bara belönar dig på att du ska nå din säljbudget, då rent krasst så belönar jag någonting som, alltså då kan det vara att du så här går över lik för att liksom få till de där säljsiffrorna, och det blir också ganska kortsiktigt.
Jag kanske säljer något till en kund som kunden egentligen inte behöver.
Nej, precis, bara för att du måste nå din
inom
budget.
Inom ramen för det här kvartalet behöver jag sälja precis så mycket.
Ja, eller har ringt ett visst antal samtal till exempel. Du bara, okej, men jag klämmer in 5 samtal till, eller så vi ska precis nå budget, vilket jag förstår måste liksom funka. Men om vi vill vara långsiktiga, vilka beteenden är det då som vi vill lyfta upp och också belöna? Om vi vill komma bort från att liksom belöna det som är resultatet av bra beteende. Vi vill ju belöna beteendena.
Och nu kanske vi inte ska djupdyka i hur, men jag ställer mig ändå frågan som, ja, under den här rubriken, något som är svårt tror jag för många. Det är just det här att göra rätt saker långsiktigt, men ändå nå de här då, om man nu har kvartalsmål eller siffermål, att man ska ha en viss omsättning.
Mm.
Hur får man ihop det? För ibland så kolliderar de kanske.
Mm. Men det intressanta är att de flesta organisationer har ju en plan att finnas om 5 år.
Mm,
även om det är färre och färre organisationer som alltså, överlever. Och då behöver det ju finnas en plan för liksom, lönsamhet och välmående om 5 år. Och om man då backar tillbaka så kan man ju hitta ett beteende som behöver ske det närmsta kvartalet, som blir en typ av investering. Jag gillar ju att bokföra, så att jag, liksom, det kan vara någonting som, ja, det genererar inte resultat plus just nu. Men det är inte en kostnad egentligen, det är en investering. Sen kanske man bokföringstekniskt inte kan lösa det, utan det ser ut som att det är rött. Men vi vet att jo, men det här kommer faktiskt generera. Säg att vi till exempel rekryterar en till person för att avlasta ett överbelastat team. Och så säger så här, wow, det där slog verkligen på resultatet. Ja, men vi ser här att på vår ettårs, tvåårs, treårsplan så kommer det här faktiskt att generera både lönsamhet och minskade sjukskrivningar och minskad personalomsättning till exempel. Så att,
så ja, det skulle det kunna vara så här att i den här organisationen belönar vi att tänka och verka långsiktigt.
Mm.
Men också med hänsyn till de ekonomiska mål som är viktiga för att vi ska kunna finnas kvar.
Ja, det får inte bli till exempel likviditetsproblem för Nej. Att man ska Nej. Överleva. Ja, det blir, alltså, jag tror folk förstår vad vi är ute efter. Mm. Men just det här att vilka beteenden tror vi tar oss mot vårt syfte? Och vilka beteenden vill vi uppmuntra som leder till långsiktighet? Och hur ser vi till att det är de vi lyfter upp? För det, så här funkar det ju. Det vi belönar, det är det vi kommer få se mer av.
Och då borde det ju förstås vara så att det vi mäter och belönar måste vara kopplat till ettan. Varför?
Ja.
Så att jag också som individ, om jag hamnar i en trixig situation och behöver lösa den snabbt, så kan jag alltid få stöd och råd av att tänka på det här varför.
Ja, precis. Och det här har vi pratat om när vi pratade om vårt varför. Och du bjöd på en anekdot om när du löste en grej på när du jobbade på restaurang.
Ja, just det.
Och det var, där kan man säga, å ena sidan så löste du det i enlighet med en typ av värdering att jag gjorde kunden nöjd.
Mm.
Men det var inte en hållbar lösning, för Nej. Det skulle bli ganska bökigt långsiktigt.
Det skulle kliva ur ramarna lite för mycket.
Ja, precis. Och då handlar det ju jättemycket om att vi måste återkomma till vårt syfte och vilka hur vi lägger i att jobba mot vårt syfte. För att annars kanske alla går och löser det på 70 miljoner olika sätt varje dag, och det blir inte bra heller. Men just det här med vilka beteenden är vi vill uppmuntra och lyfta. Och jag menar, det finns ju inget bättre än att på ett möte så här, vet ni vad Boli gjorde förra veckan? Vi vill bara berätta det här. Hon gjorde det här. Så får folk idéer. Ja, det där. Ja, det var liksom en bra grej. Vad kan jag göra så? Så att lita på att de beteenden som vi belönar, det är de som vi kommer få se mer av. Och det är jättesvårt att belöna en siffra. Så.
Ja,
just även det. Om det, ja,
vi måste det är göra mycket det man gör. För att få den här siffran i hamn. Då.
Ja.
Ja, Steg 5.
Ja, och då är det just det här att de allra flesta organisationer, eller alla skulle jag säga, är det någonting som är konstant så är det förändring. Att alla säger att förändringen går så snabbt och vi digitalisering, AI, och det är nog svårt att vara längst fram i det här. Alla känner nog att det man hakar på, det har liksom redan hänt och det är någon annan som redan har gjort det. Men vi behöver vara lärande organisationer. Vi behöver ta in vad som händer i omvärlden. Vi behöver ta in det som är relevant för oss. För vi kan inte ta in allt, det vet du också. Eller vi, som människor kan vi inte ta in allting. Men vi behöver hitta sätt där vi lär, alltså utifrån, från andra. Vi behöver lära oss från våra kunder, patienter, gäster, om deras behov och deras önskemål. Och vi behöver också se till att vi lär av varandra. För det kan ju vara att en avdelning har kommit på en jättebra lösning på någonting. Men det finns inte riktigt ett forum mer än kanske en gång per år då, kanske att dela med sig till resten av organisationen. Så att, hur bryter vi ner det här lärandet så att det blir mycket mer informellt och dynamiskt? Så att vi uppmuntrar att vi tar in vad som händer i omvärlden. Wow, det verkar som att folk vill ha mer av det här. Hur kan vi agera på det? Och hur kan vi liksom bygga lärandet som sagt då?
Det är egentligen ett sätt att nyttja den nya kunskap som organisationen själv bygger.
Ja.
Så att hela organisationen får del av den.
Ja, och att det ofta är lärande är ofta, alltså, tyvärr kan det kännas som att det är ofta fortfarande kopplat till att man åker på kurs till exempel. Även om man ofta pratar om så här 70-20-10, kanske att 70% av lärandet ska ske liksom under arbetsdagen och sen kanske en del är på kurs och jag vet inte. Men alltså hur är man när man är en lärande organisation? Vad handlar det om hos oss? Hur lär vi av varandra? Lär av misstag? Lär av omvärlden som är relevant för oss? Och just ta till oss att ja, men, relevans, teknologi och kanske säga så här, ja, det där är ju jätteintressant men det är inte relevant för oss. Det kan också vara jätteskönt. Så. Men hur blir vi lärande? Det är en jätteviktig del.
Där vet jag, vi hade vd för Futurion här som spanar på framtiden. Det är deras uppdrag. Och hon sa ju det att en av de viktiga slutsatserna de har dragit som är just det här att organisationer idag behöver vara lärande. För det är det vi människor, alltså för att vi människor ska kunna tillföra det som är den mänskliga uspen idag när vi pratar om robotar och så, det är kreativitet, samarbete. Då behöver vi kunna lära.
Ja.
Och lära hela livet och inte bara gå i skolan en gång och sen vara färdiga, skjutas ut på arbetsmarknaden och verka, utan hela tiden. Och då måste det finnas någon typ av flexibilitet. Och det är återigen då som det här med varför och hur kolliderar. Att vi behöver ju lösa så här stora långsiktiga mål, men också inom ramen för vad som är möjligt idag.
Ja, precis. Med viss liksom, realism. Mm. Och en dimension av lärande som jag tror att många framgångsrika organisationer har på plats. Och då blir det igen exempel på kanske en organisation där man har många som jobbar liksom långt ut i organisationen och möter gäster, kunder, patienter. Där sker ju automatiskt ett lärande hela tiden, för de uppfattar verkligen vad utmaningen är, vad som funkar och vad problemen är. Och sen har vi en beslutsfattande ledningsgrupp kanske långt, långt, långt bak som sitter på sitt rum och liksom spekulerar att nu ska vi göra det här. Men lärandet där ute behöver ju vara väldigt, väldigt enkelt att få in i organisationen. Mm. Att det är där man uppfattar, vi ser, vi behöver det här. Vi behöver vara en till. Vi behöver de här verktygen. Människor önskar det här. Hur kan vi agera
den
på det?
Den kunskapen behöver kunna färdas uppåt i organisationen också.
Ja, eller inåt. Mm. Jag gillar inte upp och ner. Det är inte du heller, det vet jag. Men inåt, jag tänker så att det är där det...
Inåt till den här supportfunktionen som då styr det hela.
Mm. Precis. Så vad är lärande hos oss? Och liksom definiera det. Hur sker det just nu och hur behöver vi organisera oss och skapa forum för att öka det här lärandet och uppmuntra det? För det är då vi växer ju kunskapsbanken och kompetensen hos alla medarbetare.
Mm. Det här är ju spännande för nästa gång. Ska vi, ja, det kommer ju ett avsnitt 2 med de 5 kommande stegen också, eller hur?
Mm, absolut.
Men nästa gång vi släpper, tror jag, om jag nu blir helt rätt kronologiskt, så kommer vi prata om just det här med vad styrelser kan göra för att få en organisation att må bra.
Ja.
Det har man inte pratat så mycket om. Man har pratat mer om vad som händer mellan kanske närmaste chefen och medarbetaren. Med Caroline Lornudd heter hon.
Ja,
fick vi tillfälle att säga det också?
Ja, precis. Så det avsnittet kommer faktiskt efter det här. Och sen så krokar vi i den här frågan igen. Då. Mm. Så det blir en bra röd tråd.
Så då blir det 10 steg till hälsa och lönsamhet del 2 efter Caroline Lornudd. Ni hör ju, ni måste ju hålla koll på torsdagarna när vi släpper.
Precis.
Ja, och eller gärna ni måste inte, utan gör det bara.
Jag gör det. Och som sagt, jättegärna bolla tillbaka tankar och erfarenheter. Och jättegärna, som sagt, både berätta så här, vi gör så här och det funkar toppen. Och, eller vi gjorde det här en gång och det funkade inte alls. För att vi lär oss enormt mycket av saker som både gått bra och inte så bra.
Ja visst, och var man fastnar. För att jag tror att vi kan lära oss mycket av det också.
Mm.
Av såna tankar som inte är färdiga. Processer som pågår. Mm. Nej, men dela gärna med er. Och vi säger tack till Agda Media för den här produktionen. Och till er för att ni lyssnade. Dela gärna våra avsnitt i sociala medier. Och skriv gärna en kommentar, som sagt. Var snälla mot varandra. Hej då!
Hej då!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.